Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Drivet som är våran inspirations- och karriärspodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor och ber om deras bästa tips och råd för att ta sig dit man vill i karriären. Drivet sänds i samarbete med Acast och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund. Idag så intervjuar vi entreprenören och affärsängeln Anna Omstedt Lindgren. Anna, hon var med och startade receptsajten Tasteline långt innan internet ens hade slagit igenom i Sverige. Och det tog tid, men slutade som en megasuccé. Nu har Anna gått vidare och startat Med Universe samt hennes passionsprojekt Pokerface, som är ett nätverk där kvinnliga entreprenörer och företagsledare ses och spelar poker. Anna fick 2014 ett pris som årets mest inspirerande medarbetare. Ett pris som delas ut av talangnätverket For Potentials och Swedbank. Och att uppmuntra och hjälpa andra, det är något som Anna verkligen är exceptionellt bra på.
Jag brukar ofta få den frågan, är det pengarna som driver att man vill starta bolag? Det kan det ju omöjligt vara, och det vill jag ju säga till alla som ska starta bolag. Tro inte att du liksom kommer bli mångmiljardär, för det är oftast ingen lön. Jobba jämt. Stor osäkerhet. Det är inte gå till fem, det går till ett jobb där du jobbar 9-5, vet att du får lön varje månad. Det är liksom så långt ifrån trygghet man kan komma. Men att veta att jag får jobba med de här personerna som jag verkligen tycker om. Jag kanske till och med får välja min ordförande, min chef, som jag blir jättepeppad av. Alltså det är så kul att få vara med och bygga sin egen tillvaro. Det driver jag, drivs av jättemycket.
Anna är en person som ger jättemycket energi. Hon älskar att para ihop folk för business. Och det var därför hon också startade igång det här kvinnliga nätverket Pokerface. Så har ni startat upp minst ett bolag eller vd för ett bolag, så gå in och kolla upp det här nätverket, alltså Pokerface.
Och det är lätt att tro att det bara har gått uppåt och framåt för en sån här driven person som Anna. Men hon berättar att det var en dag när hon var riktigt nära att ge upp med Tasteline för att det tagit så lång tid. Och de hade så lite pengar kvar. Men hon bestämde sig efter en natts sömn att hon skulle köra vidare. Och det var då som bara ett par månader senare som de gick med vinst. Här kommer intervjun med Anna Omstedt Lindgren.
Vi lyssnade på en intervju tidigare med dig också, en annan podcast. Och så pratade de om att du är väldigt duktig på nätverk och att du tycker det är jättekul också att koppla ihop människor som kanske skulle passa ihop och starta bolag eller bara så här. Och då startade du ju också Pokerface. Kan du inte berätta lite om det? Hur det gick till?
Ja, Pokerface är ett kvinnligt entreprenörsnätverk idag som vi är 100 tjejer som träffas regelbundet och så spelar vi poker. Och bakgrunden till det här, det var att vi var ett gäng dotcom-entreprenörer som träffades runt 2000 och framåt, och så hade vi väldigt trevliga träffar. Vi var 10 personer, det var 8 killar och 2 tjejer, och vi såg så över middagar utbytte vi tips. Hur ska vi överleva? Någon gick i konkurs. Det började liksom handla om vilka kaffeleverantörer har ni? Alltså det var på 90-gritty-nivå och så var det liksom stora vi ska ta över världen-diskussioner. Jätteroligt. Och grundarna som var då bakom Spotify och Tradeable och Pricerunner. Jätteroligt gäng. Och sen
hur
så,
träffades ni från början?
Det ja, vi kände till varandra utifrån dotcom-sammanhang. Vi var ju ganska mycket i media de åren eftersom det var sånt fokus på dotcom. Så vi hade väl träffats i olika sammanhang och sådär, så bestämde vi att vi träffas och utbyter lite idéer. Det var Fredrik Anander som låg bakom där. Det hette E-commerce Roundtable. Så träffades vi och snackade. Jättekul. Och så började killarna mer och mer vilja spela poker, för att pokerbolagen började komma upp. Det var liksom runt 2003-2004 så började det hända mycket på pokerscenen, och då började de spela poker, och då slutade jag gå på de där middagarna, för jag kunde inte spela poker. Och jag såg att det här nätverket växte. De blev 50 killar som träffades liksom. Det var en ölkran och så var det pokerbord, och det var väldigt, väldigt, väldigt så här, ja, men en liten aktivitet, men det var väldigt kul. Och då var det så här, men gud vad tråkigt att man inte hinner träffa de här. Och just det här med att man har ett affärsutbyte i idéerna, att man tar del av varandras utmaningar, man ser nya bolag växa fram innan de ens är på kartan. Så det saknade jag, och de sa så här, men kom på de där pokerträffarna, det är inte alla som kan spela poker, de ville ju bara spela av mig pengar. Nej. Men då tyckte jag att jag skulle komma och ta gärna med lite andra tjejer. Så började jag prata med mina tjejentreprenörskompisar, och de spelade ju inte heller poker. Och då så tänkte jag, jag kör igång en pokerskola, för det är ju så här tryggt och bra för tjejer, att vi liksom, då gör vi det. Så ringde jag 50 tjejer och så frågade jag om inte de ville spela poker och lära sig spela poker. Och det var alla möjliga, letade så här i framtidens kvinnliga ledarlistor och entreprenörslistor, överallt liksom, vad kan jag hitta de här tjejerna som kanske vill vara med. Och sen så fick vi en sponsor, det var Erik Penser Bank som tidigt nappade på det här. Jag tyckte det var så himla roligt att det var en sån här miljö där man gör affärer. Jag ville inte hamna hos ett pokerbolag, utan jag ville verkligen vara hos en bank eller hos en affärsadvokat där det liksom hela tiden var affärsfokus, där man gjorde affärer. Och så extra triggande att det var så mycket män och guldinramade herrar på väggarna och uppstoppade djur i lokalen. Du vet, så här, tok manlig miljö. Och där skulle vi 50 tjejer spela poker. Det var ju bara så himla kul. Så det gjorde vi. Och idag är vi hos en annan bank. Idag är vi hos Swedbank och spelar hos dem. Och vi är 100 tjejer. Det har blivit en riktigt bra nätverk. Det funkar verkligen. Och ibland har vi middagar och ibland spelar vi poker. Ofta spelar vi poker. Och så bjuder vi in olika nätverk. Allt ifrån elitidrottare till politiker till alla möjliga. Förra året var både Anders Borg och prins Daniel med som på vår gala, för att båda tycker att entreprenörskap är viktigt, och då blir det här nätverket spännande för dem att också hålla koll på och umgås med. Och för oss är det ju förstås jättekul att vara i sammanhang där vi får bättre kontaktytor till där beslut fattas. Så det har faktiskt blivit riktigt, riktigt bra. Jag är superstolt över det, och det drivs av medlemmarna som är med. Jag är kanske mest aktiv, och Therese Lundstedt som driver det här tillsammans med mig, vi gör det här tillsammans. Men det krävs att de som kommer på träffarna känner ett eget engagemang och tycker att jag har ju någon som jag skulle vilja ta med som är spännande. Ja, eller jag tycker att det vore kul om vi gjorde så här. Jag ska ta med en talare till den här, till nästa träff.
Ja, men
gör det liksom. Gör det ni kan bidra med, för allt det här sker helt ideellt vid sidan om allt annat man gör.
Men vilka är det som får gå med i det här nätverket?
Vi har en ganska gedigen intagningsprocess faktiskt. Så varje år, så nu senast var det 70 tjejer som sökte, och så tog vi bara in 10 personer. De som får gå med är de som har startat minst ett bolag eller är vd eller styrelseledamot eller ordförande i något av de stora bolagen. Så att vi har två kategorier. Det är kanske 90% entreprenörer, men sen har vi också 10% som är mer företagsledare och kanske jobbar utifrån en styrelseposition väldigt högt, för det tycker vi är ett bra gäng också att komplettera entreprenörskapet med. Så att man ska starta det, och man ska inte kanske vara ett eget bolag där man bara driver sin egna låda, utan man ska ha en ambition att växa och bli ett stort bolag som entreprenör.
Bra initiativ. Hur länge har det funnits nu?
Det är 6:e året faktiskt som vi kör nu, så att det är faktiskt det har varit en lång resa där med.
Och den här galan du pratar om, Den är en gång om året. Är det bara medlemmarna som får komma dit då till den här galan?
Nej, då bjuder vi in gäster, externa gäster. Och galan, då korar vi också årets pokerface, den som har spelat bäst poker under året. Och sen har vi årets affärsnätverkare, den som har nyttjat nätverket på bästa sätt. Alltså det är så häftiga affärer i det här nätverket. Nätverket omsätter flera miljarder i affärer inom de bolagen som tjejerna är anställda på. Men sen är det också affärer mellan de här tjejerna. Eller att de gäster vi har bjudit in, så har det blivit liksom någon transaktion. Och det där är spännande att följa. Så att årets affärsnätverkare och sen så årets move, den som har gjort ett häftigt karriärsmove. Så det är lite sådana olika saker som vi tittar på under året. Och så.
Nej, men om vi backar tillbaka bandet, liksom, är du uppvuxen på Lidingö?
Ja, precis. Jag är uppvuxen på Lidingö tills jag var 10. Sen flyttade jag till Japan och bodde där från att jag var 10 till 16 år. Så att både Japan och Sverige var bas i början. Och sen så har jag flyttat fram och tillbaka mellan Japan och Sverige några vändor. Men nu är jag i Sverige sedan flera år tillbaka, 15 år.
Och hur var Japan, eller hur har det påverkat att du har bott där?
Det har nog påverkat mig jättemycket faktiskt. För att det var ju så många år när man var i de här formbara åren, så 10 till 16, när man fortfarande liksom växer upp. Så att det var ju superkul. Dels var det ju att man var lite udda. Man stack ut lite i mängden jämt för att man var blond och svensk och kvinna, höll jag på att säga. Men man syntes ganska mycket där och gick i internationell skola, superroligt, fick lära sig engelska. Det var väldigt mycket fokus på japanska också förstås, så att vi hade jättemycket japanska och man fick lära sig det. Sen så när jag blev lite äldre så insåg jag att det var ganska tufft att vara i Japan. Då fick jag liksom inte riktigt in en fot där. Jag tyckte det var jättesvårt, för då blev allt det här att man var annorlunda så himla tydligt, och då ville man ju kanske mer smälta in och göra sig förstådd, och att folk liksom kunde tycka att det man höll på med var bra. Och så här, då märkte man att de var inte världens mest jämlika land, så det var inte så himla bra att vara kvinna, utan som kvinna var man lägre rankad, och det var inte en miljö som jag kände att jag var så sugen på att vara kvar i. Så då valde jag faktiskt att komma hem till Sverige och börja jobba här istället.
Vad var ditt första jobb? Vad jobbade du med när du kom tillbaka?
Mitt första jobb var ju efter studierna. Jag pluggade på Handels och i korridorerna där så kände jag att då hade jag två kursare som hade startat ett företag som heter Delicious Cards. Det var vykortsformat med recept på. Och de frågade mig om inte jag ville vara med och dra igång Tasteline tillsammans med dem. Alltså ta alla de här receptkorten och göra det digitalt. Att söka recept på nätet. Så det var ju egentligen första riktiga jobbet.
Men hur gick det till när du kom in på Handels? Eller kom på att du ville gå där?
Ja, då får vi backa tillbaka till Japan igen, för då var jag 19 och stod i en bar och jobbade lite extra i Roppongi, och det var en bar som hette Deja Vu. Det var verkligen ett hål i väggen, och inklev två killar som såg väldigt svenska ut, och det visade sig att de var det, och de var på utbyte med Ericsson. De hade liksom fått ett från Handelshögskolan, och så hade de fått ett internship på Ericsson under sommaren. Och då började vi prata, och de gick på Handels och berättade om det. Och jag visste knappt vad Handels var, för dels var jag uppvuxen i Japan, så jag hade inte riktigt koll på alla utbildningar. Och vad var det. Och jag var inte alls inställd på att läsa ekonomi, så att jag hade inte alls öppnat upp ögonen för det. Men de berättade att det var en väldigt fin skola och där kunde man läsa ekonomi och bla bla bla. Så då blev jag lite nyfiken, och då så sa de så här att du borde verkligen söka, för de tar in på japanska som särskild merit. Och då så ringde jag min pappa dagen efter och sa att jag ska söka till Handelshögskolan. Och pappa bara skrattade. Han bara, alltså, det är jättebra tanke, men du har ju nog inte betygen för det. Nej, men då tar in på japanska som särskild merit. Så då, och det var en liten kvot. Vi var några som kom in på japanska, några som hade läst kinesiskt. De hade det fokuset det året. De har ju lite olika kvoter. Det kan vara entreprenörskap, tror jag de satsar mycket på nu till exempel. Och det stod mellan det och att bli gympalärare, så att jag hamnade på Handels lite bananskalsvägen faktiskt.
Och då var du bara 20 typ?
Ja, då var jag 20 precis när jag började där.
Det där är så häftigt om man tänker tillbaka med de olika valen. Jag från början ville bli veterinär, och då sa min mamma nej, du kommer att tröttna på djur, du kommer vilja hålla på med killar och sånt där sen. Och så fick jag bara såhär okej, och så kollade jag på en annan utbildning. Men tänk om jag hade pluggade och skulle bli veterinär, vad skulle jag göra idag? Alltså det skulle vara ett helt annat liv. Tänk om du hade tagit den riktningen, undrar var du hade hamnat då?
Ja, ja, då skulle jag varit gympalärare. Och det hade jag säkert tyckt var jättekul. Jag kanske hade startat en egen, ett eget gym.
Säkert,
men det är så roligt, jag älskar att tänka de där tankarna. Det är ju precis så, man vet inte. Och just de där åldrarna när man är så där ung, så är det så små grejer som gör att man väljer något. Det var två killar som kom in i en bar där jag råkade jobba. Jätte
bra att de kom in.
Ja. Och sen så att det blev Tasteline också en sån här grej. Ja, men det var för att jag träffade dem där i korridoren och att ja, vi lärde känna varandra. Japan har färgat mig jättemycket på grund av det.
Men hur började idén? De hade först alltså på typ som kort, vykort som var i, låg i olika butiker där det var som inspiration.
Ja, men exakt. Ja, det började så här att Anders Örbom, han hade ett företag som heter Netcard där han gjorde visitkortsformat med www-adresser på. Mm. För innan Google och alla stora sökmotorer, där, nu snackar vi alltså 95, 96, 97, så är det liksom ingen som hittar ut till någon adress. Så då skrev ju Volvo till exempel www.volvo.se på ett printat kort som man kunde ta utanför datasalarna om man nu skulle vilja gå på Volvos hemsida.
Också datasalarna.
Men den där affärsidén var liksom, det fönstret var ganska, ja, det stängdes ganska snabbt. För sen kom ju sökmotorerna och folk fattade att jag skriver in www.ala.se om jag vill gå dit. Och då hade de ju hela distributionen utav de här visitkortställen och allting, så att då tänkte de om vi gör recept istället. Man gör en liten fin matbild eller en drink och sen på baksidan har man receptet och sen så är det någon leverantör som är innehållet, alltså den som är sponsorn. Så till exempel Barillas pasta kanske var med, eller Zetas olivolja eller något sånt där som var avsändare utav själva receptet och innehållet. Så distribuerade de det här i både barmiljö och i affär, alltså lokala matbutikerna, så kunde man plocka med det där som en inköpslista och inspiration för det man ville laga. Och det där var ju superkul och var lönsamt, och sen så började ju alla prata .com och alla saker som man startar bolag och så här, det skulle man göra på webben, och så ville de då ta Delicious Cards till nätet. Och då var det ju då de frågade om inte jag ville vara med på den resan och bygga ett bolag kring recept på nätet. Så de hade ju en grund, de hade ju väl etablerade kontakter med livsmedelsindustrin, och de kunde försäljning, de här killarna. Så det var ju väldigt roligt för mig att komma in i.
Började de med det alltså på innan Handels, de började där, eller var det så att de startade upp det?
Nej, det var under tiden. Ja, de startade det. Okej, under tiden, ja. Också. Och jag tyckte de var jätteroliga. Det var jättekul, för de hade en liten källarlokal, de hade liksom kontor. Det var ju lite kul så där. Sen så när jag kom in då var vi tvungna att leta nya lokaler, och ja, men vi tog det, företagandet började. Första dagen var så här, vi gick och köpte en dator och börja. Men samtidigt så var det ju väldigt mycket som att jobba i kåren också, för vi kände ju varandra därifrån, så det var ju lite så här, leka bolag. Det var ju inget så här, det här är mitt första jobb, jag har skickat in ett tungt CV, jag har varit på 15 anställningsintervju, utan vi satt och pratade och så här, vi gillar ju varandra, vi vet vad vi går för, nu provar vi det här. Och så blev jag delägare, och sen så började vi ju i såna här enkla saker, vi skulle hitta ett namn. Delicious var så svårstavat och porrindustrin hade kommit längst på nätet, så Delicious var liksom superupptaget. Det fanns inga lediga domäner förutom .net, och någon ringde och frågade liksom, vad jobbar du någonstans? Ja, Delicious. Vad sa du till jobbet någonstans? .net alltså, .net. Så då blev det lite sådär att man var tvungen att tänka över namnet, och så hade massa, vet du, Honey Star, Foodline, vi skulle heta så mycket olika grejer, men då blev det Tasteline.
Hur mycket kunde du då om datorer? Fick du lära dig det under tiden du gick på Handels också? Eller liksom om internet? Eftersom att det var så nytt.
Det var ju supernytt. Men vi hade faktiskt någon inledande kurs i det på Handels. Men det var inte, absolut inte därifrån. Jag kunde inte så mycket. Jag fick lära mig där. Det var ju väldigt. Det var ju vi som var tidiga i dotcom-världen som verkligen lärde oss mest om det. Det är det som är så himla roligt idag, att många av de idéerna som man hade då, det är de som är stora företag idag. Många av dem gick ju omkull år 2000 eller 2001, och nu är de up and running på ett helt annat sätt. Så att vi lärde oss väldigt mycket under de åren.
Vad hade ni för planer för företaget när ni drog igång det här? Jag förstod att ni också hittade lokal och ni liksom satsade och fick in anställda ganska snabbt.
Ja, för det första så hade vi ju de här korten då som var begynnelsen till idén. Vi var ju tvungna att göra ett bolag av Tasteline, så att vi var ju tvungna att separera oss från det här kortföretaget. Vi ville ju inte vara där längre, utan nu skulle vi ju satsa på internet. Och då såldes det här kortbolaget till Clear Channel som hade utomhusannonsytor, och vi fick ett lån för att bygga bolaget, och så fick vi en utomhusannonseringsplan som var så här: ni har 40 miljoner kronor i utomhusannonsering. Tre pers på ett kontor. Ja, det var ju verkligen otroligt. Så vi kunde ju tapetsera hela Sverige med utomhusreklam. Och nu finns det Tasteline. Och lånet gav oss möjlighet att anställa och trycka och göra alla bygga bolag. Så ha en lokal och alla de här grejerna, anställa folk. Så att det var där vi började någonstans. Och den perioden var ju också otroligt mycket investerare som letade investeringar i dotcom-världen. Alla investerare satt där och ville in på något sätt. Så vi visste ju att för att vi skulle ju betala tillbaka lånet, så behövde vi ju pengar in i bolaget för att visa att vi skulle satsa. Så då gick vi på investerarrunda, så att vi 3, 24 eller 25-åringar var vi, sprang runt där som galningar verkligen. Hälften av tiden ägnade vi åt att försöka få in kunder på livsmedelsindustrisidan, och hela tiden var verkligen så här: hur ska vi få in en investerare att tro på det här och bygga det med oss så att vi kan bygga tekniken och göra allting.
Men vad hittar ni de investerarna? Via vilka kontakter?
Ja, det var dels så letade vi ju vilka bolag finns det som investerar inom dotcom. Så då hittade vi några stycken, och så blev vi tipsade av dem också. De här bolagen borde ni träffa, av de här personerna. Och det var ju väldigt så här Stureplanstungt. Vi sprang runt där på de olika bolagen, upp och ner för trappor och presenterade den här idén. Och så var det ju, som sagt, det var så galna tid. Vi träffade säkert ett 20-tal olika investerare, och 10 utav dem var intresserade och ville liksom träffa oss igen och tyckte att våra planer lät bra. Vi hade ju gjort, som svar på din fråga, vad började vi någonstans? Vi hade ju gjort den här affärsplanen, vi skulle bli pan-europeiskt bolag med satsningar hit och utan, och gärna år ett skulle vi liksom omsätta hur mycket pengar som helst. Och det var ju jätteaggressiv plan, men väldigt så där, ja, genomtänkt utifrån att nätet är nästa grej. Dotcom är det är där det kommer hända. Det är bara att vi hade ju trott att det skulle hända år ett. Det hände ju inte först kanske år 15 på riktigt. Det är där vi är nu som e-handel funkar och allting. I originalplanen så var det ju med att vi skulle leverera matkassar hem till folk. Och det, så det är ju så roligt. Idag ägs ett Tasteline utav Mathem, som är matkassarnas stora bolag. Så det någonstans tog det bara lite längre tid.
Men var det här fortfarande under handelstiden? Ni jobbade dubbelt, pluggade samtidigt och drev företag?
Vi pluggade ju inte jättemycket då. Jag tror att jag hade 20 poäng kvar, och jag hade någon sån ambition att ta de 20 poängen parallellt första terminen. Det tog 4 år. Jag hade 5 poäng per år. Sen så fick jag ett brev från Handels där: nu måste du ta examen eller så brinner det här inne. Och då dessutom var min lillebror ringde mig och sa: så nu går jag ut. Och bara, du kommer inte gå ut innan mig. Så då tog vi sista tentan ihop.
Men vad hände då? Jag menar, om det var så att ni var liksom, ja, väldigt många år för tidigt och ni lade ner mycket, ni hade mycket investorer. Hur gick det sen?
Ja, men det var ju supertufft. Alltså, det var ju jätteroligt då i början när man fick anställa. Vi blev 20 personer, vi hyrde lokaler, och jag kommer ihåg Andreas kom in till mig på kontoret och bara: jag tror vi ska vara 70 pers till årsskiftet. Vi var 10 och det var 4 månader till årsskiftet. Ja, vi måste ha 650 kvadratmeter. Jag bara, så stressad. Bara, hur ska jag ens hinna träffa alla de här människorna som vi ska anställa? Och så satt vi där sen med 650 kvadratmeter, 6 års kontrakt, och bara, vi ska bli 7 pers för vi håller på att gå i konkurs. Det är vi ju alldeles för tidigt ute. Så det var ju jättemånga tuffa år sen när man då, okej, vi har tagit in kapital, vilket ju räddade oss. För att vi hade pengar att leva på, men vi var ju så tidigt ute, så hur skulle man då få de här pengarna att räcka tills det faktiskt gick att gå för egen motor? För annonsörerna var inte redo för internet. Besökarna började hitta till nätet, men det gick ju ganska sakta. Bredbandet var ju knappt utbyggt, vilket gjorde att matbild på en lina som skulle komma igång och liksom få igång någon sorts dator. Vi tycker att vi har seg uppkoppling nu om vi inte får det på sekunden. Men där var det liksom 2 minuter senare kommer det en klocka. Det var liksom inte riktigt utbyggt för... Ja, man hade ju glömt liksom, idag. Och bara så här, mätteknik. Hur kunde vi veta hur mycket trafik vi hade? Vi hade ju egna system. Google Analytics fanns ju inte. Så att det var, vi kom till kund och sa så här, ja, vi har 150 000 unika besökare. Säger vem? Ja, men ni kanske måste ha någon mer trovärdig aktör än er själva att berätta hur mycket trafik ni har. Ja, nu har vi 2 miljoner. Så det blev lite sådär, vi var ju jätteseriösa, men det var ju svårt att hävda mot kund att det är vårt eget måttsystem. Sådär. Så det fanns liksom ingen standard, det var väldigt dåligt utbyggt nätverk, så att det var ju bakåtlutande uppförsbacke i ganska många år. Men pengarna räckte, men det var väldigt nära att vi gick i konkurrens.
Men visste ni alltid att det skulle lyckas till slut? Alltså ni trodde alltid på idén?
Ja, men det som var så härligt med Tasteline var ju att folk älskade vår produkt. Folk gick ju igång på mat och dryck. Och ja, det här receptet har jag provat, det var supergott. Eller det här receptet var helt värdelöst, men jag la till det här och då blev det supergott. Och jag har faktiskt ett eget recept som är mycket bättre än det här. Det engagerade så himla mycket. Så det var ju väldigt kul på det sättet. Och det kunde vi ju visa kunderna. Även om alltså kunderna i livsmedelsindustrin, de alla de här stora, även om inte de vågade annonsera ännu, så kunde vi ju visa att trafiken växer. Så självförtroendet för att den här produkten kommer någon dag funka, det var ganska gott. Samtidigt så var det ju så här, pengarna kommer att ta slut. Så där var det ju dagar när man låg som en liten blöt fläck på golvet och undrade, hur ska vi ta oss till break-even? Hur ska vi klara det här?
Men just det, och sen åkte ni till USA också och skulle ställa in den här idén.
Ja, så år 2000 då, precis, vi hade säkrat kapital, vi hade tagit in 30 miljoner, vi hade betalat tillbaka lånet med ränta, vi hade liksom verkligen skött oss, nu hade vi börjat anställa. Så tänkte vi så här, innan vi gör hela den här resan ska vi få inspiration från de som är våra stora idolbolag. Starchefs.com, och det fanns massa spännande bolag i USA som vi tyckte var jättehäftiga. Så vi åkte på en USA-turné och insåg ganska snabbt, ni vet ju hur det är i USA, de är ju så otroligt öppna, ärliga. Nej, men ni är alldeles för tidigt ute. Vi håller på att gå i konkurs. Men alltså, va? Och de, nej men alltså det är alldeles för tidigt, det funkar inte riktigt än. Det kommer funka, men behåll pengarna eller köp upp oss. Vad? Ska vi köpa upp er? Ja. Nej, vi ska ju liksom bygga det här bolaget. Vad pratar ni om? Så vi åkte ju hem från USA och var rätt tilltuffsade och tänkte att det här är nog inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Och då hade ju bolagen börjat konka i Sverige också. Bo.com, Dressmart, alla de här stora satsningarna som hade tagit in. Alltså Bo tog ju in 1 miljard. Och liksom borta. Då började vi inse att okej, nu är det ju kanske läge att hålla i de här pengarna. Så att då började vi väl någonstans takta ner bolaget. Från att vara 20 anställda och liksom ska ta över världen till att vi kanske ska bli en liten källarlokal först. Och ta sig ur de här hyreskontrakten. Alltså, vi satt ju 7 pers. Det är ganska mycket. Så nästan 100 kvadratmeter vardag. Jättebra. Och så fick vi förhandla med det här... hyresvärdarna och säga att vi grejer ju inte det. Vi måste
men alltså, hur mådde ni under den här tiden? Alltså, det måste ju varit så jäkla tufft. Man måste ju lägga ner hela sitt hjärta i det här projektet och satsar och så blir det inte som man tänkt sig.
Men jag brukar säga det. Nej, och det är ju så här, jag var ju vd då. Jag var ju dessutom ung kvinna, vd, ganska tuff med de här anställda då, som jag skulle kanske säga upp, eller de ville sluta på grund av att man inte kunde hålla det man lovade. Det var ju så otroligt utsatt. Och styrelsen som satt där, nya ägare, hade investerat pengar. Alla fick ju lite skrämselhicka under den här perioden. Men vad har vi gjort här egentligen? Vi har investerat massa pengar som inte kommer bli något. Så att de var ju rätt hetsiga och ville ha styrelsemöten var fjärde vecka. Vad har hänt? Ja, på 4 veckor har inte hänt någonting. Jag har inte fått någon ny kund. Det har kommit in lite nya recept. Det var ju Det var ju jättetufft. Men jag tror vi ändå kände att, som sagt, någon grundförtroende för idén. Vi visste att vi ändå hade pengar säkrade för en viss takt. Vi visste ju exakt vad vi kostade per månad och vi kunde liksom mätta mun efter matsäck på något sätt. På det. Men vi var... Det är klart man var nervös och vissa dagar var ju extra tunga. Helt klart.
Ja, herregud, så att ta hand om alla anställda också, försöka driva bolaget och ta hand om alla. Alltså, hur fick du ihop det?
Ja, men det var ju ett fantastiskt gäng. Alltså, det måste man, alla som jobbade på Tesla, vi var ju... Det kan man verkligen tänka tillbaka till. Vi hade så himla kul. Och skulle man ha julfest så var det ju inte så här, vi kommer gå på den här flådiga restaurangen och käka för en massa pengar. Utan vem lagar vad? Ja. Knytis. Vad kan vi ha för julklappar? Vi får hitta någon, liksom, någon bartergrej. Vi hittar på något roligt. Folk köpte julklappar till varandra. Och så hade vi, men det var så otroligt härlig stämning i det här.
Så hur gick ni vidare sen efter det?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var ju ett läge där det var så här, där jag hade lunch inbokad med ordförande och sitter på den här lunchen vi bokat, det skulle vara julavslutning. Jag var helt slut. Jag kände bara att jag orkar inte mer. Det var 1 miljon kvar på banken och den skulle liksom ta oss till den här break-even-nivån där vi helt enkelt sålde för så mycket som vi kostade. Men då var jag rätt osäker. Supertrött, i snart jul. Jag ville bara vara ledig. Och så hör jag mig själv säga till honom högt. Jag bara, vet du vad, jag är trött. Jag tror inte jag orkar. Kanske vi får lägga ner det här bolaget. Och då sa han till mig, vet du vad, det är ju 1 miljon kvar. Det är inget problem, vi stänger ner bolaget och så delar vi ut den där miljonen och bland ägarna. Och så har vi gjort ett så gott försök vi har kunnat. Då har jag jobbat i nästan 4 år, 3 år. Okej. Så gick jag hem och tänkte, nu ska jag gå till jobbet imorgon och ska jag meddela att vi kommer lägga ner. Det finns lite pengar kvar i kassan visserligen, men jag vågar inte tro på att det räcker. Jag sov superdåligt den natten och så vaknade jag på morgonen och tänkte, jag ringer honom igen, den här ordförande, och frågar om inte vi kan få använda den där sista miljonen, för vi är ju så himla nära. Och det hade jag ju sagt på varenda möte i många år.
Men det där är
så himla nära.
Det är nära nu.
Om man vill säga det är så nära nu. Nu är det nära. Och så sa jag det precis till honom, bara, det är så himla nära nu. Och han bara, precis lika osentimentalt. Självklart, det är bara att köra på. Orkar du så kör vi. Och då behövde jag inte gå tillbaka till mina anställda och säga, nej men vi lägger ner, utan vi peppade vidare. Och det här gänget var verkligen det som gjorde att vi tog oss till nästa nivå, för att då orkade vi. Och då kom vi till andra år, alltså andra sidan december eller så, och tog oss till break-even. Så då började vi gå för egen motor och pengarna räckte för det här. Så att Det tar helt enkelt lång tid. Mycket längre än vad man tror.
Ja, Nina, du driver ju bolag här. Ni har hållit på i...
Ja, alltså vi höll väl på i... Det var väl också något sånt där 4 år liksom. Och det var också säkert de senaste 2 var ju så här, men det är nära nu. Och familjen, du vet, så här, men ha, hur går det nu?
Ja, hur går det?
Men nej men nu. Nu är det verkligen nära. Nu är det nära på riktigt. Och det är inte förrän man är... Alltså jag tror inte att det var förrän vi var så här 2 veckor innan inspelning på vår första stora produktion som vi bara, ja men nu händer det liksom. Nu händer det faktiskt.
Mm. Innan har man ju sagt, jag brukar, den här bilden jag ser framför mig, det är när man frågar en entreprenör, hur går det? Så bara, det går så himla bra och det är starshine smile. Man bara, allting funkar. Och egentligen så är det som, fast vi håller på att konka och hon är ovän med honom. Och det, alltså det är bara, bakom kulisserna är det total. Men helt plötsligt så kommer man till ett ställe där man bara, nej men nu går det faktiskt bra. Och kunderna handlar av oss och det, nu händer det. Och det är en sån himla härlig känsla. Men att ta sig dit är rätt jobbigt.
Så hur snabbt gick du vidare sen? För du startade upp då, vänta, det är för läkarna.
Med Universe, precis.
Exakt, ja. När startade du igång det?
Så med Universe, på hösten 2008 så började jag känna att nu kliar i fingrarna igen. Jag är så sugen på att göra någonting. Jag tyckte att Tasteline-resan har varit så fantastiskt rolig och jag skulle vilja att den digitala plattformen tar den till en annan målgrupp. Och gör, vad gör? Och då hamnade vi på läkarna och det var jag och dåvarande vd på Tasteline, Anna Norin. Vi satte oss precis som ni två gjorde och bara spånade idéer. Vad kan vi göra? Vi skulle leverera asiatiska matlådor. Vi skulle göra, ja, vi hade 1000 olika idéer. Och så började vi titta på nischade nätverk. Vi tyckte liksom att mat och dryck hade varit så tydligt att det fanns en möjlighet att bygga någonting väldigt specifikt kring bara matentusiaster. De som gillar att laga mat. Och så började vi titta, vad finns det för andra målgrupper som skulle kunna använda digitala medier på ett bra sätt och få mycket ut av det? Där det kanske också bidrar till en större samhällsnytta än matlagning gör. Och då landade vi på läkarna och så började vi titta, vad finns det för parametrar där? Vad finns det för läkemedelsbolagen? Hur ser det ut? Skulle de kunna vilja annonsera mot den här målgruppen? Och så hittade vi en match där att läkarna på ena sidan, läkemedelsindustrin och sen patient då. Där fanns det något riktigt spännande. Så då började vi titta på att bygga ett nätverk för läkare där de kunde prata med varandra, interagera med varandra, dela svåra erfarenheter för att ge en bättre yta. Så det var som ett Facebook eller LinkedIn för målgruppen läkare. Och läkemedelsindustrin då tyckte att det var intressant att skicka e-mail till den här målgruppen med budskap som de hade om nya behandlingsmetoder, riktlinjer, allt vad det kunde vara från deras sida då. Men det var precis lika svårt som Tasteline. Det tog extremt lång tid. Vi hade dessutom valt en riktigt tuff, ganska nischad målgrupp. Om man jämförde med Tasteline där mat och drycker så många som har en positiv inställning till kladdkakor, det är inte så himla komplicerat att förhålla sig till, så insåg vi att vi valde en målgrupp som kanske inte nätverkade lika mycket för de har extremt lite tid till sånt. De går till sjukhuset och jobbar med patient, så att sitta framför dator och liksom chatta på dagarna, det var ju inte riktigt det de höll på med. Och dessutom så fanns det en ganska hierarkisk struktur i läkarkåren där man då känner att hela tiden någon som vet bättre än jag, så att jag kanske inte riktigt vågar outa att jag vet inte riktigt att jag skulle behöva hjälp med det här, eller jag vill berätta för dig hur jag löste det, för någon vet ju egentligen mycket bättre än jag. Så det var inte alls samma, ja, vi hade helt fel förväntansbild. Och läkemedelsindustrin låg om möjligt längre efter livsmedelsindustrin 5 år innan vi hade kämpat oss igenom det, så det var bara, nej, det var riktigt tufft. Så en dag så sa vi bara, det var jag och vi var 3 till kollegor, vi var 4 stycken, så inser vi liksom att vi sitter och tittar hur många har varit inne på sajten, vad är det som händer? Och så bara, men gud, vi har jobbat med det snart 3 år. Det är 100 läkare som har varit inne på sajten. Nej, men alltså den veckan. Ja. Det är så få människor. Det här går inte. Vi måste tänka om kring det här. Och då gjorde vi faktiskt en total rokad i hela bolaget. Och bara, okej, nu är pengarna snart slut. Vi måste tänka igenom, vad kan vi göra? Finns det någonting annat som har samma målgrupper? Läkare, läkemedelsindustri och patient. Vad kan vi titta på? Och så kom vi på att vi kan jobba med digitala patientfall. Alltså det vill säga att vi gör fiktiva fall där läkare får öva på fallen digitalt. Det vill säga att man får ett fall skickat till sig. Kvinna 24 år kommer in med följande symptom. Vilka tester tar du? Vilken behandling rekommenderar du? Och vad blir resultatet av det? Och hur följer du upp det? Och ställer frågor kring det här. Mm. Och då märkte vi att när vi började testa det här på läkarna, som vi ändå hade ganska många i vårt nätverk, så såg vi att de gick igång på det här. Det blev liksom som en tävling. Man skulle lösa ett fall. Superspännande. Och sen så på andra sidan, läkemedelsindustrin, de har ju jättemycket nya mediciner, nya behandlingsmetoder och terapiområden som de vill informera kring. Och de har också ett uppdrag att göra det. När de har nya produkter, då måste de berätta hur de funkar. Så där blev det liksom, wow, nu vill både läkarna och läkemedelsbolagen dansa. Det är ju perfekt. Och dessutom när de gör det så kommer den informationen patienten till gang. Det blir en fin affärsidé, för att kan vi få en bättre kommunikation mellan industri och läkare kring nya behandlingsmetoder och sådär, så gagnar ju det patient. Så det har vi byggt nu. Vi har byggt en teknikprodukt. Och vi har struntat i nätverk och svenska läkare, utan det här är en teknikprodukt som faktiskt kan fungera var som helst. Så oavsett vad läkemedelsindustrin är verksam, så kan de använda verktyget för att berätta om sina nya produkter och utbilda läkarkåren eller sjuksyrorna eller vilka som inom hälsosektorn då, som vill lära sig mer kring ett område. Så det håller jag på med nu.
Det känns ju som att spridningen måste vara det svåraste när man kommer upp med något helt nytt och får ut det till alla. Liksom.
Jag tror att man underskattar alltid tre saker, skulle jag säga. Det ena är att allting tar otroligt mycket längre tid. Det är liksom den stora, stora, stora grejen. Det andra är ju att ska man informera en målgrupp om något helt nytt. Alltså när vi startade Tasteline, det var ju ingen som sökte recept på nätet. De tittade man i mattidningar och man tittade i kokböcker. Och man tittade kanske i vanliga tidningar där det fanns ett recepttips. Att hela sökbeteendet var ju nytt. Det skulle vi då informera våra kunder om. Det är ju en utmaning. Och det tredje skulle jag säga, det är att nå ut med ett helt nytt varumärke. Det är ju väldigt mycket lättare att heta Allt om mat. Om man har en trogen målgrupp som har läst tidningen och säger nu kommer vi även finnas på webben, då finns en trovärdighet. Men Tasteline, det skulle kunna lika gärna varit en Finland-Sverige. Vi har Silja Line, Viking Line och Tasteline. De har ingen relation till varumärke. Så att bygga hela liksom från scratch, det underskattar man ju ofta.
Så ja, men verkligen.
Tiden och beteendet och varumärket. De tre grejerna är ju så här, tänk igenom. Finns beteendet? Finns varumärket? Och finns liksom, vad behöver vi tidsmässigt för att det här ska gå runt? Liksom?
Men vad gör man då? Vi säger att man har en idé som man tror på jättestarkt. Hur ska man presentera idén om man ska sälja in den? Vad är dina bästa tips?
Ja, men för det första så tycker jag ju alltid att man ska provtrycka idén med den målgruppen man vill rikta den här till. Tycker man om... och ibland är det ju jättesvårt, för att framförallt om man då ska ändra på ett beteende, så är det så svårt för målgruppen som ska... Spotify till exempel. Men när jag hörde den idén första gången innan, när den är liksom på pappersplan, jag bara, men kommer vi behöva så mycket musik och varför skulle det, man kan inte riktigt sätta sig in i en framtidsbild som är så tydlig hos entreprenören som har jobbat med det länge. Så det är svårt, men jag tror ändå att det är bra att provtrycka idén så mycket som möjligt innan man verkligen lanserar. Och då får man ganska snabbt bild av att tycker folk att det här är något bra, vad är det de inte tycker är bra, vad är det de reagerar positivt på, vad är det de reagerar negativt på. Och sen när det är, när det gäller att få in pengar till någonting, då är det ju att ställa frågan konkret rätt upp och ner. Skulle du betala x antal kronor för att köpa den här tjänsten? Hur mycket skulle du betala? Ja, men till exempel, återigen, Tasteline till exempel. Var det någon som var villig att betala för att hitta recept? Nej. Men man betalade ju för kokboken. Man betalade för tidningen. Hur skulle vi ta betalt för det på nätet? Där fanns det så många gratisalternativ hela tiden, så det var svårt. Så att verkligen ställa de tuffa frågorna och räkna baklänges. Hur mycket ska du ta ut i lön för att du ska tycka att det här är roligt att jobba med? Och så bara kommer man på, ja, men jag kanske vill ha så här mycket i lön. Jaha, ja, då är det x antal saker som måste hända. Då ska varje sån här grej nå ut till så här många människor som betalar. Så att provtrycka och verkligen sälja innan man har allting klart.
Vad tror du är viktigt att tänka på då när man pitchar en idé till antingen till en kund eller till en investor?
Jag tycker ju att det är viktigt att om man ska pitcha det till en kund, om det är en viktig kund, om det är kanske den största kunden på marknaden, då kanske man ska vara ganska tydlig med att säga, vet du vad, det här är en pilotförsäljning för mig. Jag vill lära mig, så har vi jobbat väldigt mycket med Universe, att faktiskt involvera kunderna och sagt så här, ni kan vara med och utveckla det här tillsammans med oss. Ni betalar lite för att vara med och utveckla det med oss, men vi lär oss och ni lär er på det här. Alltså det är någon form av pilotprojekt, så att man inte liksom säger att det här är den färdiga produkten. För att det kan inte vara den färdiga produkten om du håller på och bygger ett bolag. Utan då får man liksom vara ganska öppen. Så transparens skulle jag säga är viktigt. Och det gäller samma sak på om man ska anställa eller någonting i det här tidiga skedet, att man är ganska öppen med att det här kanske inte är ett up and running bolag än, utan nu måste vi liksom testa oss fram lite först.
Det som man ofta, alltså som man är entreprenör eller man är liksom en person som gillar att komma på nya idéer, ofta så har man ju så himla mycket idéer. Och det kan vara svårt just att så här koka ner till, men vad ska man satsa på? Hur tänker du egentligen när du ska välja så här, okej, men vad är det jag ska verkligen satsa på?
Ja, nu när jag har gjort det några gånger så blir jag ju ännu mer så här försiktig. För nu vet jag hur tufft det är. Men jag tror att jag ofta börjar i någon sorts problemformulering. Vad är det jag stör mig på? Enkla grejer som att när tunnelbanan kommer i Sverige så vet man inte exakt om man ska stå. För var de öppna dörrarna till exempel. I Tokyo är det så här, man vet exakt var man ska stå, här är det markerat, här öppnar dörren, för det skulle inte funka annars. Och då, problemformuleringen i Sverige då, tänk om man bara kunde markera vad dörren är, så smidigt skulle vara, och att man hade en instruktion, vänta tills alla har gått av innan du går på, det blir liksom lite smidigt. Nästa steg så här, finns det några pengar i den idén? Nej, det måste ju någon, det är liksom, nej, då får jag, okej, då kanske det är inte den idén. Så problemformuleringen kanske nummer ett, någonting som du stör dig på, sen identifiera hur görs det idag, och sen det tredje då, okej, kan det göras bättre? Ja, det kanske gör, det kommer också fram till. Så fjärde, ja, men går det att ta betalt för det, den tjänsten och den produkten jag precis har kommit på som är briljant? Nej, det kanske inte gör. Ja, det gör det faktiskt. Folk är villiga att betala för det här. Så brukar jag börja tänka.
Men om man inte har några kontakter, precis som Jollybox som vi intervjuade tidigare, de tog ett lån på banken för att få in ens pengar för att kunna bygga det här bolaget. Vad är bästa tipset om man inte så här, men jag har inga pengar, men jag vet att det här är en bra idé, jag vet att jag ska kunna få in pengar på det.
Ja, och är man så övertygad, då antingen så är det ju som de gjorde då med banklån. Jag tror att det är ganska svårt att få. Men det finns ju också Vinnova och den typen av statligt ägda som främjar entreprenörskap genom att ge möjlighet att börja, till exempel Almi. Men, och sen så finns det ju också personer ofta runt omkring en som kanske är mindre riskbenägna. De vill inte själva starta bolag och driva, men de kanske har lite pengar över från sina trygga jobb där de känner att det här skulle jag kunna investera i den här personen, för jag tror på honom eller henne, och därför, så då kan man hitta privatpersoner som kanske vill vara med i första vevan. Och där är ju också tipset, hur mycket pengar behövs för att göra någonting? Det är väldigt, har man en idé som är otroligt kapitalintensiv, alltså man behöver så mycket pengar för att få det här från marken från början, då är det är ju mycket svårare än om man kanske kan testa med, ja men 100 000, då kommer jag i alla fall veta om det funkar, testa det. Så att allt är ju väldigt beroende på hur mycket kapital som behövs.
Hur är det med avtal och så, till exempel om det är en investor som har investerat i bolaget och så går det inte som man har tänkt sig, vad händer då?
Ja, man har ju ett aktieägaravtal och det är ju saker man kommer överens om tidigt, och alla vet ju, de som investerar, de som bygger bolag, alla vet att det här är förenat med risk. Och det är väl att vara så transparent som möjligt och verkligen vara tydlig. Man vet ju inte exakt hur ett bolag kan utvecklas, det är omöjligt att säga dag ett. Men att man har en bra dialog, och det är därför man har styrelsemöten för löpande genomgång, var är man i bolaget, och att man följer det noggrant. Och att man har samma kanske förväntan på vilken tid. det här tidsperiod det här ska ta. Och att man stämmer av det löpande också. Att, ja, men vi har ju sagt att det ska ta 3-5 år här. Då, och vi är på år 1, då kanske vi inte kan ha de här förväntningarna. Men att man lägger liksom planen tillsammans med ägarna på något sätt.
Men vad kommer ditt driv ifrån, det här goet som du har? Det känns som att du alltid har haft det.
Jag vet inte, men det har jag nog. Jag är väldigt så här, jag är levnadsglad och jag älskar verkligen att få olika personer att prata med varandra. Så att bara att ni sitter i LA nu och jag sitter här i Stockholm och vi pratar, du börjar säga tusen tankar, vilka andra är hos er? Gud, då borde träffa dem här, och när ni kommer hem så måste ni komma på galan. Det tycker jag är väldigt kul.
Du verkar ju också vara så här, alltså du verkar ju triggas också, ja, det gör jag. Av risker.
Det gör jag verkligen. Jag tror att när man väl har gjort det en gång så blir man så där motiverad. Man fattar att, och att det har gått bra, ska jag väl säga. För att någon gång tar man säkert en risk och så blir man bränd, och då kanske man aldrig mer vågar göra det. Men i mitt fall så har de här riskerna, som att jag vågade hoppa på Tasteline, eller bara det här att jag lyssnade på de här killarna i baren som sa att du borde söka Handelshögskolan, utan att göra min läxa och höra att det var revision, redovisning, finansiering. Alltså jag dog ju när jag insåg vad jag skulle läsa för ämnen. Men att man är lite så här skönt naiv och liksom inte tar allting på superstort allvar, utan liksom, ja, men jag gör det där, vad är det värsta som kan hända? Och så kanske inte det värsta händer, utan det faktiskt blir så att jag träffar Anders och Andrea som blir medkumpaner. Jag får prova på vd-rollen när jag är 25, jag får sitta i styrelser. Allting leder till någonting som faktiskt ger nästa steg. Det är väldigt, väldigt kul att man är bejakande liksom till saker. Och så kan man ju hamna helt snett där också. Man tackar ja till precis allting och så bränner man ut sig. Det är ju inte bra. Så man får ju vara, det finns ju stunder när jag bara, nej men alltså, nu är jag helt slut. Nu måste jag bara vila och ta det lite piano.
Vad gör du då när du får de här dagarna som du är riktigt låg? Alltså vila, det är ju lättare sagt än gjort.
Ja, men jag är ganska bra på att vila. Jag är faktiskt, jag kan ta paus ordentligt och bara, ja, dra ur kontakten lite och säga att nej, men nu är det helg och jag behöver inte ha 1000 middagar. Alltså, det är så roligt där med att du är så här nätverkare. Alltså, jag kan gå in på vilken fest som helst och bara verkligen inte ha ett behov av att nätverka. Utan då kan jag tycka att ja, men gud vad skönt, jag sitter bredvid den här personen och vill jag veta mer om den personen. Det behöver inte vara liksom att man går runt som ett jädra skålatroll och delar ut visit. Det är helt ointressant för mig. Det tycker jag är urjobbigt. Det gillar inte jag. Utan hellre då liksom, ja, men lär känna det här och verkligen se den personen.
Men är du duktig på att fokusera på en sak? För oftast känns det som att när man blir slut så gör man för många saker.
Exakt.
Samtidigt.
Exakt, ja, men det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen att det är så. Det är då, när jag har för mycket, då blir det bara, gud, nu orkar jag faktiskt inte mer. Mm. Och där tror jag att, ja, men nu måste man liksom se, okej, men jag tror att jag har en väldigt hög både arbetskapacitet och kapacitet kring att hålla många saker i luften. Men när någonting då börjar ta energi, då blir det lätt att det smittar av sig på allt. Och man bara, nej men gud, nu orkar jag inte. Och då är det bra att man kan ta helledigt och verkligen njuta av att inte jobba ihjäl sig. Du kan stänga av telefonen, verkligen stänga av ett tag. Det är väldigt skönt.
Men vad är det som alltså, vad är det du drivs av? Liksom, vad är det som du går igång på?
Alltså, när jag tror att det är företagandet, så är det ju att få göra själv, tror jag. Att man märker att jag gör det här och så händer det här. Jag är med och påverkar. Också att bygga varumärken, att liksom få någonting att bli beständigt, att påverka saker. Att det här blir ju jättebra för så många. Som Pokerface är ju så, det är så tydligt att det inte är pengadrivet. Jag känner inte ett öre på det, men jag får så fantastiskt kul. Alltså dels är det så roliga tjejer, vi har ju hur kul som helst, det blir vänner, vi går ut och dansar, vi har hur kul som helst. Och vi gör affärer, vilket liksom främjar det bolaget som man driver själv. Och man ser, det är så, ja, det ger så mycket tillbaka. Så jag tror att det är att ha kul liksom, som driver mig, faktiskt. Mm. Att skratta mycket och vara glad och ja. Nej, men det räcker ju så långt. Verkligen. Sen är det klart att jag kommer inte skratta om jag är punk. Så att det är klart att pengar är någon del i det. Att, ja, men det blev en affär av det här. Och det bidrar också. Men jag brukar ofta få den frågan, är det pengarna som driver att man vill starta bolag? Det kan det ju omöjligt vara, och det vill jag ju säga till alla som ska starta bolag. Tro inte att du liksom kommer bli mångmiljardär, för det är oftast ingen lön, jobba jämt, stor osäkerhet. Det är inte gå till ett jobb där du jobbar 9-5, vet att du får lön varje månad. Det är liksom så långt ifrån trygghet man kan komma. Men att veta att jag får jobba med de här personerna som jag verkligen tycker om. Mm. Jag kanske till och med får välja min ordförande, min chef, som jag blir jättepeppad av. Alltså det är så kul att få vara med och bygga sin egen tillvaro. Det driver jag, drivs av jättemycket.
Om vi ska gå in på den sista delen. Vi skulle vilja få de så här bästa tipsen och råden som du har, som du kanske har fått genom din karriär eller bara som person. Någonting som när jag var 20 hade jag gärna velat ha hört det här.
Ja, nej men alltså, om jag skulle ge råd till någon som vill starta ett bolag. Det finns några saker. Det är ju att verkligen ha en relation till försäljning. För att starta bolag handlar ju, jag skulle säga nästan 100% om försäljning. Att kunna sälja in sig själv. Att kunna, om man ska träffa investerare, veta att jag behöver få den här personen att gilla mig. För att om den personen gillar mig eller det här bolaget gillar mig, då kommer de våga investera. Och tycka att liksom, den här personen litar jag på. Men också att kunna sälja in sin produkt och tjänst. Eller tjänst. Det vill säga att man tror på bolaget, kunna liksom få fler att nappa på den. För det, en person kan ju vara fullkomligt briljant och ha en fantastisk idé. Men kan du inte sälja in den, då kommer den inte ut på marknaden och kommer den inte lyckas. Och den personen då som har en briljant idé, den kanske behöver sälja in sig själv till någon som kan sälja den. Mm. Så att sälja, oavsett var du är i entreprenörskapet, viktigt. Så det är väl det ena, att verkligen försöka hitta en relation till säljet. Och sen så som jag har sagt tidigare i intervjun, det tar tid, så att man ska vara uthållig. Att man inte, att man förstår att det tar tid. Även om du är helt inne i idén och du har fattat den och du har liksom, det här kommer bli bra, du kanske till och med har provat den, så är det fortfarande miljarder människor som inte har en aning om att du finns. Och du måste hitta kanalerna till dem och verkligen nå dem med det här budskapet. Och det tar tid. Ofta hör man ju om entreprenörskap som att, du vet, startade det och sen blev det ett unicornbolag direkt och de blev mångmiljonärer liksom. Men det är oftast så här 10 år efter det faktiskt startades. Ja. Så att, och 10 år är ganska lång tid. Och har du liksom 10 år på dig att gå utan lön i 5, låt säga. Det andra är ju just att man förstår att det kan ta tid. Ofta ser man kanske att de här bolagen blir som entreprenörssammanhang, de här glossy magazines, så är det någon jätteflådig entreprenör på startsidan och man vet att den här personen har tjänat hur mycket pengar som helst. Och går man tillbaka i historien så ser man att det har tagit 10 år. Och det är kanske den relationen man måste förstå, att det här tar tid. Och att då förstå att 5 utav de 10 åren kanske är obetalda. Du måste jobba dygnet runt. Vad innebär det för dig som person? Vad behöver du täcka för kostnader för att få ditt liv att fungera så att du inte går in i väggen? Precis det som vi pratade om innan. Även om kanske pengarna inte är den största drivkraften, så behöver man ju ha ett liv som gör att man kan må bra och orka fortsätta. Så det är viktigt. Så försäljning är det första. Det andra är att man liksom förstår att det tar tid och hur lång tid har man som man vill investera i det. Och sen så är det ju att hitta, alltså man behöver inte göra allting själv. Skulle jag, det är ju i alla fall för mig, så jag tycker att det är så kul att jobba med personer. Nu jobbar jag med Anna Norin och vi har så kul ihop. Vi är gamla kursare från Handels, vi har jobbat ihop på Tasteline och nu driver det här tillsammans. Det blir liksom det blir så rolig vardag när man jobbar med folk man tycker om. Och man kan hjälpa varandra i de här tuffa stunderna när det går dåligt, så kanske hon har en bättre dag än jag och kan plocka upp mig från golvet. Och nästa gång är det min tur att plocka upp henne. Så att det är väl det tredje, att man verkligen ser till att jobba med folk man tycker om. Och i det så är det också bra att skydda sig så mycket man kan och skriva tydliga avtal så att man inte blir ovänner av knasiga anledningar.
Jag skulle bara vilja ställa en följdfråga just på det här som med att sälja och kanske just att sälja sig själv. För det är ju många som känner sig ganska obekväma med. Jag var extremt dålig på det, speciellt innan jag flyttade till USA. Och liksom här är det så här, men du måste sälja dig själv. Du måste säga så här. Jag typ fick öva och så här skriva upp i små böcker så här, hur jag skulle presentera mig. Men hur, liksom, hur kommer man över det? För det är ju väldigt många som tycker att det är jobbigt just att sälja sig själva.
Nej, men jag tror att precis det du gjorde, att börja, ja, men man får väl skriva lappar. Jag brukar säga så här, om du ska börja dejta en person som du, liksom, den här personen vill jag, tycker jag om, då måste man ju våga säga att ja, men det här är, jag heter så här, jag gör det här, jag någonstans måste det ju finnas, det är precis som dating, det är som att våga sälja in sig själv, stå för den man är och att inte hitta på saker som man inte kan leverera på, utan att faktiskt det här är den produkten jag har, om det är du själv som ska dejta eller om det är din tjänst som du ska sälja eller den produkt du har, så måste du kunna stå för det. Och ju mer genuin du är i det arbetet, desto bättre liksom attraction får du. Så det tycker jag är en ganska rolig jämförelse. Och så tror jag att, tycker man att det är jobbigt, så kan det ju faktiskt vara värt att ägna lite tid åt det. Kanske gå en säljkurs eller bara öva på att okej, nu ska jag ringa det här samtalet. Ja, jag kanske ska öva lite innan jag ringer till vdn på det här bolaget, så jag är supernervös. Så jag ringer kanske min kollega istället, eller min kompis eller min mamma, och säger att jag ska bara öva på dig. Jag kommer säga så här, hur uppfattar du det? Bara för att liksom, ja, prova på lite.
Har du haft någon förebild eller någon mentor i din karriär?
Hela pokerface-gänget, där finns det så otroligt många förebilder. Just att man triggar varandra. Folk som är i liknande situationer kan ju ofta vara en spegelbild eller någon som man kan se upp till, och man gör mycket saker ihop. Så där finns det massor med personer. Sen så har jag faktiskt haft en mentor ganska tidigt under Tasteland-perioden. Hade jag en kvinna som heter Anstin, och hon var fantastisk på bara ge mig perspektiv på tillvaron. Men sen så jag har haft personer runt omkring mig sen jag var liten, tror jag, som har stöttat mig och vågat tro på mig. Särskilt mina föräldrar som alltid har funnits där. Ja, men så det har alltid varit viktigt att ha folk runt omkring mig som jag känner att de tror på det jag gör.
Ja, men tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Tack själva. Gud, vad kul det här var. Roligt att få prata med er, och hoppas att det går jättebra med drivet. Det känns som att ni har världens driv, så det är väldigt kul.
Det här var så intervjun med Anna. Glöm inte att kolla in hennes kvinnliga nätverk som heter Pokerface. Och har ni någon specifik person som ni vill att vi ska intervjua, så fortsätt att tipsa på info@drivetpodcast.se. Vi hörs snart!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.